En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
En figur ur en skräckfilm som alltid kommer tillbaks.
Mot alla odds kan den fyrfaldige världsmästaren Max Verstappen i helgen vinna sin femte VM-pokal. Men för att han ska göra det krävs det taktiska genidrag samt ett och ett annat misstag från motståndarna. Lando Norris från stallet McLaren leder nämligen fortfarande fastän Verstappen är hack i häl. Kommer Lando Norris få sin första VM-titel eller kommer Verstappen lyckas knåpa ihop de sista poängen och ännu en gång stå högst på podiet? Detta ska Sportbladets Formel 1-expert Anna Andersson få reda ut. Glöm inte att följa Sportbladet Daily i Aftonbladets egna app samt där poddar finns. Jag heter Albin Andersson och det här är dagens Sportbladet Daily. Det är Formel 1-final i helgen och Max Verstappen kan vinna femte VM-titeln. Det låter ju bekant, men varför är det så speciellt i denna helgen?
Ja, men därför att Max Verstappen har ju inte varit VM-ledare vid något tillfälle den här säsongen. Alltså går vi tillbaks bara till i slutet av augusti så var han 104 poäng efter VM-titeln. Red Bull hade otroligt turbulent i teamet. De hade sparkat sin teamchef sedan 20 år tillbaka och Verstappen pratade om att den här bilen är ju i stort sett helt värdelös. Men nu står vi där ett par månader senare och han har ätit upp ett gap som nu är 12 poäng. Och i den här kampen så är det tre förare. Det är Verstappen då från Red Bull och sen är det två förare från McLaren. McLaren har haft greppet om det här hela säsongen, men en diskning i det näst senaste loppet och en hjärndöd strategimiss i det senaste loppet har gjort att det plötsligt blir en av tidernas mest spännande VM-finaler i Abu Dhabi helgen.
Och hur, bara för att klargöra lite, det här med 12 poäng och 104 poäng, hur funkar det där med poängsystemet?
Ja, men i Formel 1 så får de 10 främsta förarna poäng. En seger ger 25 poäng, så det är ganska mycket. Så rent logiskt så ser det ut nu så här då att McLarens Lando Norris har 408 poäng, Max Verstappen 396 och Oscar Piastri, även han McLaren, 392. Lando Norris från McLaren behöver bara ta en pallplats för att säkra sin titel. Men han hade möjligheten att vinna redan i söndags. Då gjorde både han och McLaren bort sig. Så det är det här som är lite spännande. Det är två förare då, framförallt Norris som leder och även Piastri som är trea, som aldrig har vunnit en VM-titel och som verkar få gummiarm samtidigt som deras team fullständigt underpresterar. Den här med pressen kan göra väldigt, väldigt mycket. Medan då Max Verstappen och Red Bull koncentrerar sig på honom och hans bil. Och på så sätt har de kommit tillbaks. McLarens vd Zac Brown, han kallar honom för en figur ur en skräckfilm som alltid kommer tillbaks.
Men när du snackar om det här så snackar du om att det är ungefär 50-50 teamet och föraren. Hur liksom ligger den fördelningen och vad var det de klantade upp senast?
Ja, men det som hände senast var att man tävlade i Qatar där det fanns en begränsning på hur många varv man fick köra på ett sätt däck för att det skulle bli säkert. Man fick bara köra 25 varv. Och då kom det en säkerhetsbil efter en incident efter varv 7. Då valde Red Bull att gå in direkt i depå med Max Verstappen och byta däck. Och då visste man sen att han behövde ju byta däck då varv 32 så att säga, och så en gång till för att klara de här 25. Medan McLaren valde att ligga kvar med sina bilar i topp i fältet på banan. De låg då etta och tvåa när Verstappen gick i depå. Och när man valde då att ligga kvar på banan så tappade man, för att ett depåstopp tar längre tid när fältet kör i full fart än vad det gör under en säkerhetsbil. Så där gjorde man en stor miss för Lando Norris. När han då kom ut efter sitt depåstopp så fastnade han bakom andra långsammare bilar och kom inte om. Och på så sätt så tappade han poäng. Så där åt ju Verstappen och Red Bull upp ett stort del av den här poängövertaget som McLaren hade. Och McLarens stora problem är att de hela tiden har sagt att vi ska ge båda våra förare en rättvis chans att vinna titeln. Vi ska inte ingripa eller hålla på med några stallorder, vi ska inte satsa på en förare utan båda två ska ha chansen. det är ju bara den lilla detaljen att de har hållit på så här och även försökt justera rättvisor fram och tillbaks mellan förarna under året. Och frågan är i slutändan, vad är rättvist? Vad ser Lando Norris som rättvist? Vad ser Oscar Piastri som rättvist? Och hur ska man hantera det? I slutändan så tar de här två förarna då poäng av varandra. Medan Red Bull har en förare som är helt överlägsen. Han har alltså tagit 396 av stallets 426 poäng. Han har ensam tagit lika många poäng, eller fler poäng faktiskt, än vad Ferraris två förare har tagit. Då pratar vi ändå om en förare som heter Lewis Hamilton och Charles Leclerc som är etablerade förare. Så Red Bull satsar allt på en bil. Och det där är den stora skillnaden. Hur ska Red Bull agera med en bil men McLaren kunna hålla rättvisan mellan sina två förare utan att det blir jättekonflikter som påverkar stallet in i nästa säsong?
När du snackar om detta så snackar du jättemycket taktik, och från någon som bara kollar utifrån så tänker man väl den med snabbast bil vinner. Men är det alltid så här att det liksom är sånt stort spel bakom gallerian, eller hur är det unikt för i år?
Nej, alltså Formel 1 är ju politik. Det är ju som en insjö fylld av hajar. Alla redo att hugga dig i ryggen ungefär. Formel 1 är ju, egentligen så är problematiken i det här att det är ett förarmästerskap. Men det är också ett teammästerskap. Och i teammästerskapet får stallen då helt enkelt poäng, vilket blir en VM-tabell, och man får sen bonusutbetalningar beroende på var man hamnar i den här mästerskapstabellen. Och det handlar alltså om 100 miljoner, flera 100 miljoner kronor, så det är en enorm ekonomisk cirkus. Och i och med att teamet då står för sig, så att säga, man ska tävla i det mästerskapet tillsammans, sen tävlar ju förarna också individuellt, så blir det ofta väldigt, väldigt infekterat. För den enda föraren som har ett identiskt material som dig själv är din teamkollega. Så det handlar ju egentligen om att det är två förare som representerar ett team som består av upp till 1000 personer. Och det där är en enorm politisk och infekterad smältdeg, skulle man nästan kunna säga. Formel 1 är aldrig vad det ser ut som att det skulle kunna vara, utan alltid någonting annat. Jag brukar säga att inom Formel 1, om någonting är skrivet i sten, så kan du ge det på att den stenen kan vältas.
Senaste uppgifter är ju att det även har skett lite ruljans i de här stallen eller teamen. Är det någonting som kommer kunna ändra hur det kommer se ut i helgen?
Ja, men det där är ju lite spännande, precis som du säger, för att i tisdag så kom det ett besked om att Red Bull petar sin förare Yuki Tsunoda. Han har haft en väldigt, väldigt tuff säsong in till Max Verstappen och har inte alls kunnat hjälpa honom i teammästerskapet, utan man har pratat om att Verstappen har kört ett enmansteam. Istället flyttar man upp Isak Hadjar från Racing Bulls, som är Red Bulls systerteam. Och det betyder ju att den här sista tävlingshelgen så har man ändå Tsunoda kvar i bilen för ett sista lopp innan han måste lämna Formel 1 efter väldigt många år i Red Bulls olika team. Det gör att man står då inför ett besked eller ett beslut. Kan man använda honom för att bromsa en eller två av McLarens förare? Kan han bli en bricka i ett spel, eller har han andra motiv eftersom han är på väg någon annanstans? McLarens problem är ju att de har två förare som båda kan vinna titeln. Vem ska man då satsa på när det blir rättvist? Red Bull har Verstappen, men hur kan man använda Tsunoda i det här spelet? Kan man se till att han då på något sätt antingen startar så högt upp att han kan bromsa dem? Kan man använda honom i ett taktikspel i form av depåstoppen? Kan han bromsa en annan förare? Sen får man inte heller glömma bort att Red Bull har ytterligare ett team som heter Racing Bulls, ett systerteam. Hur kan de spela in i det här spelet? Kan de också använda som brickor att bromsa, att fundera ut strategier? Så det här är ju ett schackbräde. Det är ju så otroligt spännande.
Det låter ju som att det kan vara ganska stora egon som är involverade i det här. Kommer Tsunoda att underminera sig, att vara endast en bromskloss i det här racet, tror du?
Ja, det är det som är den stora frågan. Jag tror att han har så pass mycket att tacka Red Bull för att han behöver göra det också för att tänka vidare på sin framtida karriär, var den fortsätter, om det blir i Indycar eller i japanska superformula, så kan han inte bränna sin egen, sitt eget namn så att säga. Red Bull kan ju inte heller använda honom som någon slags kamikaze-pilot för att plocka ut någon av McLarens bilar, för det blir ju ett efterföljder på andra sätt. Så att det här är ju det som är det väldigt svåra. Det finns väldigt få som har så mycket ego som F1-förare som ändå ska in i ett team. Och det är ju också det som är McLarens stora problematik som de måste hantera inför den här helgen. Ska vi satsa fullt ut på Lando Norris som har de bästa möjligheterna? Eller ska vi då sänka våran andra förare som faktiskt också har chansen att vinna VM-titeln? Hur hanterar vi det här utan att vi tappar VM-titeln till Red Bull?
Om vi ska snacka lite om nuvarande ledaren, alltså Lando Norris. Vem är det?
Alltså Lando Norris är ju en fortfarande väldigt ung förare från Storbritannien. Han har haft en ganska rak väg till Formel 1. Han har haft en bra stöttning från McLaren och även från sina föräldrar som har ekonomiskt bra ställt. En duktig förare som för ett par år sedan, jag menar, han var så här mitt i fältet. Men när McLaren lyckades få till sin bil de senaste säsongerna så har han vuxit. Samtidigt så har han haft lite problem just med mental press. Alltså han har inte klarat av att ta de här avgörande situationerna. Då har han kanske tvekat lite grann. Han har tappat starter, han har varit osäker på radion, han har kanske inte fått ut max utan snarare vikt undan lite grann. Och just den här mentala biten är väl det som är Lando Norris svaghet. Han har ju alltså kört 151 lopp för McLaren. Han är den förare i McLarens historia som har kört flest lopp för det här teamet. Men han har aldrig vunnit någon VM-titel. Och det där är ju en, ja, men det kan vara en tyngd innan man vinner den här första VM-titeln. För man har så otroligt mycket att förlora.
Mm. Men är det inte bra för sporten att det kommer en ny på tronen? Det känns som att det har varit Verstappen och Hamilton under så många år nu.
Ja, men det har du ju helt rätt i att det har varit. Så att, visst hade det varit bra, men jag tror att det är långt ifrån det viktigaste. Det viktigaste för Formel 1 som sport är ju att man har ett världsmästerskap som lever in i det sista loppet. Och att man står nu med tre förare som har möjlighet att vinna en titel i säsongsfinalen, det är ju någonting väldigt unikt faktiskt. Det har inte hänt på väldigt många år. Och just det här att man lyckas hålla liv i en säsong under 24 tävlingshelger är väldigt, väldigt viktigt. För när vi är klara med den här säsongen så går vi in i ett helt nytt regelverk från och med nästa år. Och då vet ingen hur det kommer att påverka sporten. Man får nya motorer, nya bilar och så vidare. Och då kan ju allting ställas om från noll. Så om det är Hamilton, Verstappen eller Norris som är i toppen om ett år, det har vi ingen aning om. Det kan vara vem som helst av de 20 förarna som står på startlinjen när den säsongen slutar.
Hamilton är ju en av de namnen som har varit med väldigt länge. Vad är statusen på honom just nu?
Oh, den är katastrof.
Asså?
Ja, men riktigt illa. Alltså, det trodde man väl aldrig att det skulle kunna vara så här illa. Han gick ju från Mercedes till Ferrari den här säsongen och har ju haft en katastrofsäsong. Han vann ett sprintlopp i våras. Sen bestämde sig Ferrari för att avsluta satsningen på årets bil och fokusera helt på nästa år eftersom det kommer ett helt nytt regelverk. Och Hamilton har ju inte alls kommit överens med den här bilen. Alltså han har ju åkt ut i det första delen av kvalet och startat jättelångt bak. Han har i år för första gången av sin F1-karriär som startade 2007 inte tagit en enda pallplats. Han har alltså aldrig varit så dålig som han har varit hos Ferrari. Men det handlar ju inte om att han har glömt bort hur han ska köra bil, för det kan han. Men han klarar inte av att hantera den här bilen. Ferrari har haft en brutalt usel säsong.
Ja, det känns konstigt att liksom inte ha med honom i liksom palldiskussionen. Men om vi ska hitta någon svensk koppling eller svensk med i detta, så har det snackats om Arvid Lindblad som är i alla fall halvsvensk som jag har fattat det. Vad är senaste om honom?
Jo, men vi har ju i nuläget faktiskt två förare med svensk flagga i Formel 2 som är serien under Formel 1. Det är Dino Beganovic som tillhör Ferraris Driver Academy. Och sen är det Arvid Lindblad som tillhör Red Bulls team. Än så länge, de kör sina sista lopp den här helgen också, så tävlar man sig i Formel 2 som är steget under Formel 1. Till nästa år så får Arvid, som då är svensk och brittisk medborgare, men tävlar för Storbritannien. Man kan alltså bara tävla för ett land, och eftersom han är uppvuxen i Storbritannien med en svensk pappa och mamma av indisk härkomst, så valde han som ung att tävla för Storbritannien. Han har fått en förarplats hos Racing Bulls till nästa år. Det är alltså Red Bulls systerteam. Och han har i år vid ett par tillfällen testat Formel 1 under den första fredagsträningen. Och Red Bull är ju supernöjda med honom och hans insats. Han är alltså 18 år och den som Red Bull ser som den framtida arvtagaren till Max Verstappen.
Oj, det var ingen liten titel att försöka ta över.
Definitivt inte, men det är en väldigt, väldigt spännande förare. Alltså han är otroligt verbal, duktig på allting som har med kommunikation att göra. Han är snabb, han är självsäker samtidigt som han är oerhört ödmjuk. Så det ska bli väldigt spännande att se honom i Formel 1 nästa år, och då i det så kallade systerteamet till Red Bull Racing Bulls, där man liksom får lite mer tid och lite mindre press. För just det här att vara förare in till Max Verstappen i Red Bull är ju någonting fruktansvärt jobbigt. Det är ju ingen av hans teamkompisar som har lyckats med någonting överhuvudtaget, utan han har ju kört över allt och alla. Både för att han är en duktig förare, men också för att han har en sån hög ställning i det där teamet.
Men om vi ska försöka knyta ihop lite här nu då till helgen. Vi har Max Verstappen 12 poäng bakom Lando Norris, och det snackas om att det kommer vara taktiker, det ska användas bromsklossar, det ska användas vad som helst för att försöka få Verstappen på första platsen. Hur tror du det kommer se ut i helgen?
Jag tror att det kommer bli väldigt spännande redan från kvalet, för att på lördag är det kval, och då handlar det om vilka startpositioner man har på söndagen. Och sen är det då den här första kurvan in i söndagens race. Det blir väldigt spännande beroende på var de här tre VM-kombatanterna då startar. Sen tror jag att det blir ett race fyllt av taktik, mental press. Så det kommer att handla om vilken förare och vilket team som klarar av att göra minst antal misstag. Men det enkla är ju, Lando Norris leder VM. Han behöver bara ta en pallplats för att säkra titeln. Hade det varit lopp 4 eller 5 och McLaren hade jobbat som han gjorde då, så hade det varit världens enklaste grej. Han ska ju göra det. Han har allt att vinna, men han har också allt att förlora. För nu är det någonting helt annat. Det är säsongens sista lopp. Det är en otrolig press. Alla ögon. Och det kan vara den enda chansen han har att vinna en VM-titel. Så det handlar om håller Lando Norris nerver.
Ja, den som lever får se helt enkelt. Du, tack så jättemycket Anna för att du hjälpte mig att reda ut det här snåriga Formel 1-träsket.
Så gärna.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.